konferenscentret vid Temple Square i Salt Lake City sänder vi nu lördagens förmiddagsmöte av den 186 årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Talarna har valts bland kyrkans generalauktoriteter och generalämbetsmän. För musiken under det här mötet står Tabernakelkören. Kyrkans medlemmar och ämbetsmän kommer från hela världen för att få råd och undervisning av kyrkans ledare. Denna utsändning tillhandahålls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet. President Dieter F. Uchtdorf, andra rådgivare i kyrkans första presidentskap, leder det här mötet.
Dear brothers and sisters, dear friends, we welcome you to the Saturday morning session.
Kära bröder och systrar, kära vänner, vi välkomnar er till lördagens förmiddagsmöte av den 186 årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga. Vi välkomnar varmt medlemmar och vänner som deltar i konferensen över hela världen. Det är en vacker vårdag här i Salt Lake City. Vår älskade profet president Thomas S. Monson, som presiderar vid konferensen, har bett mig leda det här mötet. Vi välkomnar också de generalauktoriteter och generalämbetsmän som närvarar under konferensen. För musiken under mötet står Tabernakelkören under ledning av Mac Wilberg och Ryan Murphy, med Richard Elliot och Andrew Unsworth vid orgeln. Kören inledde med att sjunga "Hur stort och hur skönt" och sjunger nu för oss "Kom, Guds barn från land och stad". Inledningsbön får vi sen av syster Linda K. Burton, Hjälpföreningens generalpresident, varefter kören sjunger "Jag vet, han älskar mig".
Beloved Father in heaven.
Vår älskade Fader i himlen. Vi är glada att samlas här denna vackra vårdag. Vi älskar dig. Vi älskar din son. Och vi tackar dig för hans underbara och oändliga försoning och uppståndelse. Det ger oss hopp. Vi firar hans liv. som leder oss till dig när vi följer honom. Vi gläder oss att få vara med levande profeter, uppenbarare, och kunna vara med vår älskade profet, president Thomas S. Monson. Ge honom den styrkan han behöver när han presiderar över dessa möten under konferensen. För vi har kommit för att ta del av lärjungeskapet. Att det ska kunna bli bättre när vi strävar efter att gå längs förbundets väg som leder tillbaka till dig. Hjälp oss, är du snäll, att känna din ande. Att du ska undervisas av den heliga anden om de saker som vi kan göra bättre, medan vi strävar att vara värdiga att kunna välkomna din sons andra ankomst. Må anden vara över det som händer idag. I Jesu Kristi namn. Amen.
We will now be pleased to hear from President.
Vi får nu höra från president Henry B. Eyring, första rådgivare i första presidentskapet. Därefter talar syster Mary R. Durham, andra rådgivare i primärs generalpresidentskap. Äster Donald L. Hallström i presidentskapet för det 70-års kvorum talar sedan till oss.
My beloved brothers and sisters, I welcome you to the 186th annual General Conference.
Mina älskade bröder och systrar. Jag välkomnar er till den 186:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka och Sista dagars heliga. Jag gläds åt att vara med er och jag välkomnar er varmt.
I am grateful.
Jag är tacksam att ni har kommit hit till konferensen idag för att få känna inspiration från himlen och känna er närmare vår himmelske fader och vår Herre Jesus Kristus. Samlade i det här mötet som omfattar hela världen finns miljontals av Jesu Kristi lärjungar som slutit förbund att alltid minnas honom och tjäna honom. Genom den moderna teknikens under försvinner skillnaderna i tid och avstånd. Vi möts som om vi alla var tillsammans i en enda väldig sal. Men ännu viktigare än att vi samlas tillsammans är i vems namn vi gör det. Herren lovade att trots det stora antalet av hans lärjungar på jorden idag skulle han vara nära var och en av oss. Han sa till sin lilla grupp efterföljare 1829: sannerligen, sannerligen säger jag er, där två eller tre är samlade i mitt namn, se, där är jag mitt ibland dem. Och på samma sätt är jag mitt ibland er. Nu är vi fler än en eller två. En stor skara av hans lärjungar samlas till den här konferensen. Och som utlovat är Herren mitt ibland oss. Eftersom han är en uppstånden och förhärligad varelse närvarar han inte fysiskt överallt där de heliga samlas. Men genom andens kraft kan vi känna att han är med oss här idag. Var och när vi känner frälsarens närhet beror på var och en av oss. Han gav den här undervisningen. Och vidare, sannerligen säger jag er, mina vänner, jag ger er dessa ord att begrunda era hjärtan med detta bud som jag ger er, att ni skall åkalla mig medan jag är nära. Närma er mig och jag ska närma mig er. Sök mig flitigt och ni ska finna mig. Be och ni ska få. Bulta och det ska öppnas för er. Jag vet åtminstone två personer som lyssnar idag som önskar den välsignelsen av hela sina hjärtan. De kommer uppriktigt att försöka komma närmare Herren under den här konferensen. Båda skrev till mig. Deras brev kom till mitt kontor samma vecka med vädjan om samma slags hjälp. De är båda omvända till kyrkan och har tidigare fått tydliga vittnesbörd om Gud Faderns och hans sons Jesu Kristi, världens frälsares kärlek. De visste att profeten Joseph Smith organiserade kyrkan genom direkt uppenbarelse från Gud och att det heliga prästerdömets nycklar blivit återgivna. Båda hade ett vittnesbörd om att nycklarna finns i kyrkan idag. De bar det högtidliga vittnesbördet för mig i skrift. Men ändå klagade båda över att känslorna av kärlek till Herren och hans kärlek till dem hade minskat. Både ville av hela sitt hjärta att jag skulle hjälpa dem återfå den glädje och den känsla av att vara älskade som de hade när de kom in i Guds rike. Båda uttryckte en rädsla att de prövningar och svårigheter de mötte till sist skulle övervinna deras tro om de inte till fullo kunde återfå de här känslorna av kärlek till frälsaren och hans kyrka. De är inte ensamma om det bekymret, inte heller är prövningen ny. Under sin verksamhet på jorden gav frälsaren oss liknelsen om sådden och såningsmannen. Det som såddes var Guds ord, såningsmannen var Herren. Såddens överlevnad och tillväxt berodde på jordmånens tillstånd. Ni minns hans ord. När han sådde föll en del vid vägen och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på stenig mark där det inte hade mycket jord. Det sköt genast upp eftersom det inte hade djup jord. Men när solen steg förbrändes det och vissnade bort därför att det inte hade någon rot. En del föll bland tistlar och tistlarna växte upp och kvävde det. Men en del föll i god jord och bar frukt 100-falt och 60-falt och 30-falt. Hör, du som hör öron. Återigen, fröet är Guds ord. Jorden är hjärtat hos den som tar emot fröet. Vi har alla mycket gemensamt med de underbara personer som skrev till mig och bad om hjälp och uppmuntran. Vi har alla fått frön eller Guds ord sådda i hjärtat en gång. För en del var det i barndomen när våra föräldrar inbjöd oss att bli döpta och konfirmerade av män med myndighet. Andra av oss undervisades av Guds kallade tjänare. Alla kände vi att fröet var gott och kände till och med hjärtat svälla i oss och upplevde glädje när vårt hjärta och vårt sinne verkade vidgas. Vi har alla fått vår tro prövad genom att dyrbara välsignelser hållits tillbaka, genom elaka angrepp från de som vill förgöra vår tro, samt genom frestelser att synda eller själviska intressen som förminskat våra ansträngningar att vårda och mjuka upp hjärtats andliga djup. De som är sorgsna över förlusten av den glädje de tidigare känt är välsignade. Vissa märker inte hur tron inom dem vissnar bort. Satan är listig. Han säger till dem som han vill göra ledsna att den glädje de en gång kände var barnsligt självbedrägeri. Idag är mitt budskap till oss alla att det finns. Det kommer att finnas dyrbara tillfällen under de närmsta dagarna att välja att låta våra hjärtan uppmjukas och ta emot och vårda fröet. Fröet är Guds ord och det utgjuts över alla oss som lyssnar, ser och läser det som sägs under den här konferensen. Musiken, talen och vittnesbörden har förberetts av Guds tjänare som ivrigt sökt den helige andens ledning under sina förberedelser. De har bett längre och mer ödmjukt allt eftersom konferensdagarna närmat sig. De har bett om att få kraft till att uppmuntra er att göra val som i era hjärtan skapar en mer fruktbar jordmån för Guds goda ord att växa i och ge frukt. Om du lyssnar med anden finner du att ditt hjärta uppmjukas, din tro stärks och din förmåga att älska Herren ökar. Ditt val att be hjärtats uppriktighet kommer att förändra din upplevelse under konferensmötena och de dagar och månader som följer. Många av er har redan börjat. Vid mötets början gjorde ni mer än att lyssna till bönen. Ni instämde med er tro i vädjan att vi skulle få åtnjuta välsignelsen att få den heliga anden utgjuten över oss. När ni tillade er tysta vädjan i Jesu Kristi namn kom ni närmare honom. Detta är hans konferens. Endast den heliga anden kan ge de välsignelser som Herren önskar för vår del. I sin kärlek till oss har han lovat att vi kan känna att vad de än talar när de manas av den heliga anden ska vara helig skrift, ska vara Herrens vilja, ska vara Herrens sinne, ska vara Herrens ord, ska vara Herrens röst och Guds kraft till frälsning. Se, detta är Herrens löfte till er, o ni mina tjänare. Var därför vid gott mod och frukta inte, ty jag, Herren, är med er och ska stå vid er sida. Och ni ska bära vittnesbörd om mig, ja, Jesus Kristus, att jag är den levande Gudens son, att jag var, att jag är och att jag ska komma. Ni kan be och bidra med er tro varje gång en Guds tjänare går fram till talarstolen, så att Herrens löfte i Läran och förbunden kapitel 50 blir uppfyllt. Sannerligen säger jag er, den som är ordinerad av mig och utsänd att predika sanningens ord genom hjälparen, genom sanningens ande, predikar han genom sanningens ande eller på annat sätt. Och om det sker på något annat sätt är det inte av Gud. Och vidare, den som tar emot sanningens ord, tar han emot det genom sanningens ande eller på något annat sätt. Om det sker på något annat sätt är det inte av Gud. Varför kan ni då inte förstå och veta att den som tar emot ordet genom sanningens ande. Ta emot det som det predikas genom sanningens ande. Därför förstår den som predikar och den som tar emot varandra. Och båda blir uppbyggda och gläds med varandra. Du kan be när kören ska börja sjunga. Dirigenten, organisterna och körmedlemmarna har bett och övat med en bön i hjärtat. Och med tro på att musiken och orden ska uppmjuka hjärtan och förstora deras kraft att bygga upp andras tro. De framträder för Herren som om de stod inför honom. De vet att vår himmelske fader hör dem lika säkert som han hör deras personliga böner. Tillsammans har de arbetat med kärlek för att besanna frälsarens löfte till Emma Smith. Ty min själ gläder sig åt hjärtats sång. Ja, de rättfärdiga sånger en bön till mig. Och den ska besvaras med en välsignelse på deras huvuden. Om du inte bara lyssnar utan också ber när de sjunger, kommer din bön och deras bön att besvaras med välsignelse på både ditt och deras huvuden. Du känner då välsignelsen av frälsarens kärlek och gillande. Alla som förenar sig i den lovprisningen känner sin kärlek till honom växa. Du kanske vill be när talaren verkar närma sig slutet på sitt tal. Han eller hon ber inom sig till Fadern att den heliga anden ska ge honom eller henne de vittnesbördets ord som lyfter lyssnarnas hjärtan, hopp och beslutsamhet att alltid minnas frälsaren och hålla de bud som han har gett oss. Vittnesbördet blir mer än en sammanfattning av talet. Det blir en bekräftelse av vissa sanningar som anden kan bringa till deras hjärtan som ber om hjälp, om gudomlig vägledning och om att få ta emot Kristi rena kärlek. Sant vittnesbörd ges till talarna. Deras ord är kanske få, men de går in i hjärtat hos den ödmjuka lyssnaren som kommit till konferensen hungrande efter Guds goda ord. Jag vet av erfarenhet vad goda människors tro kan göra för att föra fram ord från anden vid slutet av ett tal. Mer än en gång har någon sagt till mig efter mitt vittnesbörd: hur visste du vad jag verkligen behövde veta? Jag har lärt mig att inte bli förvånad när jag inte kan minnas att jag sagt de orden. Jag talade vittnesbördets ord, men Herren var där och gav dem till mig och till dem i det ögonblicket. Löftet att Herren ska ge oss orden i samma ögonblick vi behöver dem är särskilt tillämpbart på vittnesbördet. Lyssna uppmärksamt på de vittnesbörd som bärs under denna konferens. Då kommer ni att känna er närmare Herren. Ni märker att jag kommer allt närmare huvudpunkten i det budskap jag försökt överföra med ett vittnesbörd om sanningen. Era böner hjälper mig. Få de vittnesbördets ord som kan hjälpa någon som längtar efter svar på sin fråga. Jag lämnar er mitt säkra vittnesbörd om att vår himmelske fader, den store Elohim, älskar oss och känner oss var och en. Under hans ledning var hans son Jehova skaparen. Jag vittnar om att Jesus av Nasaret föddes som Guds son. Han botade sjuka, gav blinda syn och uppreste döda. Han betalade priset för alla synder som begåtts av vår himmelske faders barn, födda in i dödligheten. Han bröt dödens band åt oss alla när han uppsteg ur graven den där första påskdagen. Han lever idag, en Gud, uppstånden och härlig. Det här är den enda sanna kyrkan och han är dess främsta hörnsten. Thomas S. Monson är hans profet för hela världen. De profeter och apostlar ni kommer att få lyssna till under denna konferens talar för Herren. De är hans tjänare, bemyndigade att handla och hans vägnar. Han går före sina tjänare i världen, det vet jag. Och det vittnar jag om i hans namn. Ja, i Jesu Kristi heliga namn. Amen.
En ung pappa höll bokstavligen på att sjunka. Han, hans två barn och hans svärfar hade begett sig ut för att promenera runt en sjö. De var omgivna av majestätiska tallbevuxna berg och himlen var blå med mjuka vita moln som utstrålade skönhet och frid. När barnen blev varma och trötta bestämde de två männen sig för att sätta barnen på ryggen och simma den korta sträckan över sjön. Det verkade lätt. Fram till det ögonblick då pappan började känna att han drogs neråt. Att allt blev så tungt. Vattnet tryckte ner honom mot sjöns botten och han började känna sig desperat. Hur skulle han hålla sig flytande med sin dyrbara dotter på ryggen dessutom? Hans röst ebbade ut i fjärran när han ropade. Hans svärfar var för långt bort för att besvara en desperat vädjan om hjälp. Han kände sig ensam och hjälplös. Tänk att känna sig så ensam som han gjorde. Att inte ha något att hålla fast vid och att kämpa desperat för sitt eget och för sitt barns liv. Tyvärr upplever vi alla i någon grad den här känslan när vi befinner oss i situationer där vi desperat behöver få hjälp för att överleva och rädda dem vi älskar. Nästan i panik insåg han att hans vattenfyllda skor tyngde ner honom. Samtidigt som han försökte hålla sig flytande började han försöka få av sig sina tunga skor. Men det var som om de satt fastsugna. Skosnörerna hade svällt av vattnet, vilket ökade greppet ännu mer. I det som kunde ha varit hans sista desperata ögonblick lyckades han vränga av sig skorna som till sist släppte greppet och snabbt sjönk till sjöns botten. Fri från den tunga vikt som hade dragit ner honom började han omedelbart ta sig och sin dotter uppåt. Han kunde nu simma framåt mot tryggheten på andra sidan sjön. Ibland kan vi alla känna det som om vi håller på att drunkna. Livet kan vara tungt. Det är en stökig och hektisk värld som vi lever i. Om vi inte är försiktiga kan världsliga ting tränga bort det som är andligt. Hur kan vi följa den här pappans exempel och sparka av oss några av de världens bördor vi bär med oss? Så att vi kan hålla våra barns huvuden och våra egna bekymrade sinnen ovanför vattenytan. Hur kan vi, som Paulus sa, lägga bort allt som tynger? Hur kan vi förbereda våra barn för dagen då de inte längre kan klamra sig fast vid oss och våra vittnesbörd, då det är de som simmar? Ett svar kommer när vi värdesätter den här gudomliga källan till styrka. Det är en källa som ofta underskattas, trots att den kan användas dagligen för att lätta våra börda och vägleda våra dyrbara barn. Den källan är den heliga andens vägledande gåva. Vid 8 års ålder kan barnen få uppleva dopet. De lär sig om och ingår förbund med Gud. De som de älskar omger dem när de sänks ner och kommer upp i dopfonten med en känsla av stor glädje. Sedan får de den heliga andens outsägliga gåva. En gåva som ständigt kan leda dem om de lever för den välsignelsen. Elder David E. Bednar har sagt: förrättningens enkelhet kan göra att vi förbiser dess betydelse. Dessa 5 ord, ta emot den heliga anden, är inte ett passivt uttalande utan ett åläggande från prästadömet. En bemyndigad uppmaning att vi ska verka av oss själva och utan att påverkas av annat. Barn har en naturlig önskan att göra gott och vara goda. Vi kan känna deras oskuld, deras renhet. Det är också mycket mottagliga för den stilla, milda rösten. I 3 Nefi 26 visade frälsaren oss vilken andlig kapacitet barn har. Han löste deras tungor och de talade stora och förunderliga ting till sina fäder, ännu större än de han hade uppenbarat för folket. De både såg och hörde dessa barn. Ja, till och med spädbarn öppnade sina munnar och uttalade förunderliga ting. Hur kan vi som föräldrar öka våra barns andliga förmåga? Hur lär vi dem att sparka av sig världsliga influenser och förlita sig till anden när vi inte är med dem och de är ensamma i livets djupa vatten? Låt mig komma med några förslag. För det första, kan vi uppmärksamma våra barn på när de hör och känner anden? Låt oss gå tillbaka till Gamla testamentets tid och se hur Eli gjorde det för Samuel. Den unge Samuel hörde två gånger en röst och sprang till Eli och sa: "Här är jag." "Jag har inte ropat", svarade Eli. Men Samuel kände inte ännu inte Herren, och Herrens ord hade ännu inte uppenbarat för honom. Efter den tredje gången förstod Eli att Herren hade ropat på Samuel och sa till Samuel att säga: "Tala, Herre, din tjänare hör." Samuel började uppfatta, känna igen och lystra till Herrens röst. Men den här unge pojken började inte förstå förrän Eli hjälpte honom känna igen den. Och när Samuel fått undervisning kunde han bättre lära känna den stilla, milda rösten. För det andra, kan vi förbereda våra hem och våra barn att känna den stilla, milda rösten. Många som undervisar i främmande språk anser att barn lär sig bäst ett språk genom immersion, varigenom de omges av andra som talar språket och förväntas tala det själva. De lär sig inte bara att uttala orden utan lär sig tala flytande och till och med att tänka på det nya språket. Den bästa miljön för immersion i andlig utbildning är hemmet, där andliga principer kan utgöra grunden för det vardagliga livet. Du ska inskärpa Herrens ord hos dina barn och tala om när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. När våra familjer genomsyras av anden håller det våra barns hjärtan öppna för hans inflytande. För det tredje, kan vi hjälpa våra barn att förstå hur anden talar till dem. Joseph Smith lärde: om han kommer till ett litet barn anpassar han sig till det lilla barnets språk och förmåga. En mamma upptäckte att eftersom barn lär sig på olika sätt, en del lär sig visuellt, auditivt, taktilt eller kinesiskt, insåg hon ju mer hon observerade sina barn att den heliga anden undervisar hennes barn på de sätt som de var och en lär sig bäst på. En annan mamma berättade hur hon hjälpt sina barn lära sig att känna igen anden. Ibland, skrev hon, inser inte barn att en återkommande tanke, en känsla av tröst när de gråtit eller ihågkomsten av något vid precis rätt tillfälle, alla är sätt varpå den heliga anden kommunicerar med dem. Hon fortsätter: jag lär mina barn att fokusera på vad de känner och handla därefter. När de uppfattar och känner igen anden får våra barn andlig kapacitet, och rösten de lär känna blir tydligare och tydligare för dem. Det blir som äldste Richard G. Scott sa: när du får erfarenhet och framgång genom andens vägledning kan din tillit till intrycken du får bli säkrare än din tillit till det du ser eller hör. Vi behöver inte vara rädda när vi ser våra barn gå ner i livets vatten, för vi har hjälpt dem att göra sig av med världsliga bördor. Vi har lärt dem leva för andens vägledande gåva. Den här gåvan fortsätter att lätta de bördor de bär och leder dem tillbaka till deras himmelska hem om de lever för och följer dess maningar. I Jesu Kristi namn. Amen.
Our most fundamental doctrine includes the knowledge.
Vår mest grundläggande lära innefattar vetskapen om att vi är barn till en levande Gud. Därför är ett av hans heligaste namn Fader, vår himmelske Fader. Den läran har undervisats tydliga profeter genom tiderna. När Mose frestades av Satan avvisade han honom och sa: vem är du? Du ser, jag är en Guds son. Psalmisten förklarade.
Paulus sa till atenarna på Areopagen att de var av Guds släkt. Joseph Smith och Sidney Rigdon fick en syn i vilken de såg fadern och sonen och en himmelsk röst förkunnade att världarnas invånare är födda som söner och döttrar åt Gud. 1995 bekräftade 15 levande apostlar och profeter alla människor är skapade i Guds avbild. Var och en är ett andebarn, en älskad son eller dotter till himmelska föräldrar. President Thomas S. Monson har vittnat: vi är söner och döttrar till en levande Gud. Vi kan inte uppriktigt ha den övertygelse utan att känna en nyfunnen stor kraft och styrka. Den här läran är så grundläggande, så ofta nämnd och så omedvetet enkel att den kan verka alldaglig, när den egentligen är bland den mest enastående kunskap som vi kan få. En riktig förståelse av vår himmelska härkomst är väsentlig för upphöjelse. Den är grundläggande för att vi ska kunna förstå den härliga frälsningsplanen och ge näring åt tron på faderns förstfödde, Jesus Kristus och hans barmhärtiga försoning. Vidare ger den oss fortsatt motivation att ingå och hålla våra nödvändiga eviga förbund. Med några få undantag så kan alla på det här mötet utan text eller noter sjunga "Jag är Guds lilla barn". Den älskade salmen är en av de mest sjungna i kyrkan. Men den avgörande frågan är: vet vi verkligen det? Vet vi det i vårt sinne och vårt hjärta och i vår själ? Är vår himmelska härkomst vår första och främsta identitet? Här på jorden så identifierar vi oss på många olika sätt, till exempel genom vår födelseort, vår nationalitet och vårt språk. Några identifierar sig också med sitt yrke eller sin hobby. De här jordiska identiteterna är inte fel, så länge de inte ersätter eller kommer i vägen för vår eviga identitet, den som är en son eller dotter till Gud. När vårt yngsta barn var 6 år och gick i första klass så gav läraren barnen en skrivövning som skulle göras i klassrummet. Det var oktober, månaden för Halloween, en dag som firas i vissa delar av världen. Det är inte min favoritdag, men jag antar att det kan finnas några harmlösa eller ursäktande aspekter av Halloween. Läraren delade ut ett papper till var och en av de unga eleverna. Och högst upp fanns en handritad teckning av en sagohäxa. Som sagt, det här är inte min favoritdag. Och hon stod över en kokande gryta. Frågan som ställdes på sidan för att stimulera barnens fantasi och testa deras begynnande skrivarförmåga var: du har just druckit en bägare av häxans brygd. Vad händer med dig? Notera att jag inte berättar det här som en rekommendation för lärare. Du har just druckit en bägare av häxans brygd. Vad händer med dig? Och med sitt bästa nybörjarberättande så skrev vår lilla flicka: jag dör och kommer till himlen. Jag kommer att tycka om det där. Jag skulle tycka om det, för det är det bästa stället att vara på, för man är med vår himmelska fader. Svaret var troligen en överraskning för läraren, men när vår dotter kom hem med sin färdiga uppgift såg vi att hon hade fått en stjärna, högsta betyget. I verkliga livet så möter vi riktiga, inte påhittade svårigheter. Det finns smärta, fysisk, känslomässig och andlig. Hjärtsorger som uppstår när omständigheterna är väldigt annorlunda än vad vi hade förväntat oss. Vi upplever det som orättvist när vi inte tycks förtjäna vår situation. Och vi blir besvikna när någon vi litar på sviker oss. Bakslag i hälsa och ekonomi kan göra oss förvirrade. Vi kan ifrågasätta saker i läran eller historien när de övergår vår nuvarande kunskap. När svåra situationer uppstår, vad är då vår första reaktion? Är det förvirring, tvivel Eller drar vi oss andligen tillbaka? Är det ett slag mot vår tro? Skyller vi på Gud eller på andra för våra omständigheter? Eller är vår första reaktion att minnas vilka vi är? Att vi är barn till en kärleksfull Gud? Litar vi också fullkomligt på att han tillåter visst timligt lidande just därför att han vet att det hjälper oss, liksom en guldsmeds eld, att bli som han och få vår eviga arvedel? Jag var nyligen på ett möte med äldste Jeffrey R. Holland. I sin undervisning om principen att jordlivet kan vara smärtsamt men att våra prövning har ett evigt syfte, trots att vi inte förstår det just då, sa äldste Holland. Du kan få det du vill ha, eller så kan du få någonting bättre. För 5 månader sedan så reste min hustru Diana och jag till Afrika med äldste och syster Bednar. Det sjätte och sista landet vi besökte var Liberia. Liberia är ett fantastiskt land med ett ädelt folk och en rik historia. Men det har inte varit så lätt där. Decennier av politisk instabilitet och inbördeskrig har förvärrat fattigdomens plåga. Och utöver det krävde den fruktade sjukdomen Ebola nästan 5000 liv där under sitt senaste utbrott. Vi var den första av kyrkans ledare utanför området som besökte huvudstaden Monrovia sedan Världshälsoorganisationen meddelat att det var säkert efter Ebola-krisen. En väldigt varm och fuktig söndagsmorgon så åkte vi till en hyrd möteslokal i stadens centrum. Alla tillgängliga stolar ställdes upp, totalt 3500 sittplatser. Och den slutliga räkningen visade 4100 närvarande. Nästan alla som hade kommit hade rest i fots eller med något obekvämt allmänt färdmedel. Det var inte enkelt för de heliga att samlas, men de kom. De flesta kom flera timmar före utsatt mötestid. Och när vi kom in i lokalen så var den andliga atmosfären elektrisk. De heliga var redo att bli undervisade. När en talare citerade skrifterna sa medlemmarna den högt. Oberedda om de skriftstället var långt eller kort så svarade hela församlingen unisont. Vi rekommenderar inte nödvändigtvis det här, men det var imponerande att de kunde göra det. Och kören, den var mäktig. Med en entusiastisk körledare och en 14-årig ung man vid pianot så sjöng medlemmarna med kraft och styrka. Så talade Edner Bednar. Det här var förstås mötets efterlängtade höjdpunkt. Att höra en apostel undervisa och vittna. Helt uppenbart med andlig vädling så stannade äldste Bednar upp delvis genom sitt tal och sa: kan ni, en grundval blev lagt. Och det tycktes som om 4100 röster ropade ja. Sen frågade han: kan ni den sjunde versen? Återigen så svarade hela gruppen ja. Och arrangemanget av den maktiga salmen En grundval blir lagd som den sjungs av tabernakelkören har under de senaste 10 åren infattat vers 7 som inte sjungits så ofta tidigare. Äldste Bednar sa han: vi sjunger verserna 1, 2, 3 och 7. Och utan att tveka så ställde körledaren sig upp och ackompanjatören, en bärare av aroniska prästarummet, började energiskt spela de inledande ackorden. Och med ett visst mått av övertygelse som jag aldrig tidigare upplevt i en församlingssalm sjöng vi verserna 1, 2 och 3. Sen ökade volymen och den andliga kraften när över 4000 röster sjöng den sjunde versen och förkunnade: den själ som tills Jesus satt sin lit har besatt skall icke förgätas i mörker och natt. Men han skall befrias trots helvetes makt. Förmedlas min nåde, förmedelst min nåde, förmedelst min nåde, jag evigt det sagt. I en av de mest anmärkningsvärda andliga händelserna i mitt liv så lärde jag mig någonting ytterst viktigt den dagen. Vi lever i en värld som kan få oss att glömma vilka vi verkligen är. Ju fler störningar som omger oss, desto lättare är det att behandla lättvindigt och sen bortse ifrån och sedan glömma vår förbindelse med Gud. De heliga i Liberia har lite materiellt sett, och ändå så verkar de ha allt andligt sett. Det vi fick se den dagen i Monrovia var en grupp söner och döttrar till Gud som visste att de var det. I världen idag, oavsett var vi bor och vilka våra omständigheter är, så är det av yttersta vikt att vår främsta identitet är den som Guds barn. När vi vet det kan vår tro stärkas. Vi motiveras att ständigt omvända oss, och vi får styrka att vara ståndaktiga och orubbliga genom hela jordelivet. I Jesu Kristi namn. Amen.
Dear brothers and sisters, on...
Kära bröder och systrar, på körledarens tecken står församlingen nu upp och sjunger med kören. Det finns en stund av frid och ro. Efter sången får vi höra från äldste Gary E. Stevenson i de 12 apostlarnas korum. Efter honom talar äldsterna Kevin R. Duncan och Stephen E. Snow i det 70-års korum. Efter deras tal sjunger kören En herde god mig Herren är.
This is the 186th annual general conference. Det här är den 186:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga.
Thank you. As the winter afternoon sun slid behind the expanse.
Vinterns eftermiddagssol sänkte sig bakom den vidsträckta snötäckta skidbacken. Den iskalla vinterluften bet i kinder och näsor och verkade nästan fösa oss mot bilarna på skidortens parkeringsplats. Där, i vår bekväma bil, skulle värmesystemet snart värma frusna fingrar och tår. Ljudet av snön som knarrade för varje steg vi tog bekräftade att det var riktigt kallt. Vår familj hade njutit av en rolig dag i skidbackarna och den hade nu kommit till ett frostigt slut. När jag kom till bilen letade jag i jackfickan efter mina nycklar och sen i en annan ficka och ännu en. Vad var nycklarna? Alla väntade otåligt på nycklarna. Batteriet var laddat och alla system, inklusive värmen, var redo för avfärd. Men utan nycklarna hindrade de låsta dörrarna oss från att komma in. Utan nycklarna kunde inte motorn driva fordonet. Just då var vi främst fokuserade på hur vi skulle kunna komma in i bilen och värma oss. Men jag kunde ändå inte låta bli att tänka, till och med då, att det kunde finnas en lärdom här. Utan nycklar var detta under av ingenjörskonst knappt mer än plast och metall. Bilen hade stor potential, men utan nycklar kunde den inte göra det den var gjord för. Ju mer jag tänker på den här erfarenheten, desto djupare har liknelsen blivit för mig. Jag förundras över vår himmelske faders kärlek till sina barn. Jag förundras över de himmelska besöken och de storslagna visioner av evigheten som Gud förlänade Joseph Smith. Och framförallt fylls mitt hjärta av överväldigande tacksamhet för återställelsen av prästadömets myndighet och prästadömets nycklar. Utan denna återställelse vore vi utelåsta från det nödvändiga fordon som tar oss hem till kärleksfulla himmelska föräldrar. För att kunna utföra varje frälsande förrättning som rör vår förbundsväg tillbaka till vår himmelska faders närhet krävs behörighet som ges genom prästadömets nycklar. I maj 1829 visade Johannes Döparen sig för Joseph Smith och Oliver Cowdery och förlänade dem aronska prästadömet och tilldelade dem nycklarna till det prästadömet. En kort tid därefter gav Petrus, Jakob och Johannes dem Melkisedekska prästadömet och dess nycklar. Nästan 7 år senare, en söndag i Kirtlands tempel, bara en vecka efter dess invigning, visade Herren Jehova sig i härlighet för Josef och Oliver, följd av Mose, Elias och Elia, som överlämnade sina nycklar och tidsutdelningar. Denna återställda prästadömets myndighet och dessa nycklar hade varit förlorade i århundraden på samma sätt som vår familj blivit utelåst från bilen för att bilnycklarna var borta, hade även alla vår himmelske faders barn blivit utestängda från de frälsande förrättningarna i Jesu Kristi evangelium. Tills en gudomlig återställelse skedde genom de här himmelska budbärarna. Aldrig någonsin igen behöver vi fråga, var är nycklarna? En vacker höst av förra året besökte jag en fridfull skog i nordöstra Pennsylvania som i skrifterna kallas Harmony, där Johannes Döparen visade sig för Joseph Smith och Oliver Cowdery och återställde aronska prästadömet. Jag stod också på stranden vid Susquehanna-floden där Josef och Oliver, som förlänats myndighet och nycklar, döptes. Nära samma flod visade sig Petrus, Jakob och Johannes och återställde Melkisedekska prästadömet med tillhörande nycklar. Dessa platser, tillsammans med en rekonstruktion av Josefs och Emmas första hem, där större delen av Mormons bok översattes, Emmas föräldrars närbelägna hem och ett besökscenter som infogats i ett nytt möteshus, utgör platsen för prästadömets återställelse som invigdes av president Russell M. Nelson i september förra året. Där kände jag hur verkliga och kraftfulla de himmelska händelserna var som ägde rum på den heliga marken. Den erfarenheten fick mig att begrunda, studera och be om prästadömets myndighet och prästadömets nycklar, vilket gav mig en önskan att berätta för kyrkans unga män och unga kvinnor hur prästernas myndighet och återställda nycklar kan välsigna dem. Först kan det vara till hjälp att känna till de här begreppen. Prästadömet eller prästadömets myndighet har definierats som Guds kraft och myndighet och den högsta makten på jorden. Prästadömets nycklar definieras också för att vi ska förstå. Prästadömets nycklar är den myndighet som Gud har gett prästadömets ledare att leda, övervaka och styra användandet av hans prästadöme på jorden. Prästadömets nycklar kontrollerar användandet av prästadömets myndighet. Förrättningar som skapar upptäckningar i kyrkan kräver nycklar och kan inte utföras utan bemyndigande. S.D. Oaks lärde, slutligen innehas alla prästadömets nycklar av Herren Jesus Kristus, vars prästadöme det är. Han är den som bestämmer vilka nycklar som delegeras till dödliga och hur dessa nycklar ska användas. För er unga män, unga kvinnor har jag funderat över tre sätt som ni kan hitta nycklarna på. Eller använda prästadömets nycklar och myndighet till att välsigna era liv och andras. Det första är att förbereda er för att bli missionärer. Mina unga bröder och systrar, ni kanske inte inser det, men nycklarna till Israels insamling som återställdes till Mose möjliggör missionsarbete i vår tidsutdelning. Vi har ungefär 75 000 missionärer i fältet som arbetar under ledning av dessa nycklar. Med det i åtanke, kom ihåg att det aldrig är för tidigt för er att förbereda er för missionsarbete. Första presidentskapet gav rådet, unga män med aronska prästadömet, arbeta flitigt med att förbereda er för att representera Herren som missionär. Unga kvinnor kan också förbereda sig, men ni är inte under samma befallning att verka. Alla era förberedelser, vare sig ni tjänar som heltidsmissionär eller inte, blir till livslång nytta för er som medlemsmissionärer. Det andra sättet att hitta nycklarna på är att besöka templet. Beseglingsnycklar som återställdes av gamla testamentets profet Elia möjliggör förrättningarna som utförs i heliga tempel. Förrättningarna som utförs i dessa tempel gör det möjligt för enskilda personer och familjer att återvända till våra himmelska föräldrars närhet. Vi vill uppmana er unga män och unga kvinnor att forska fram namn på era förfäder och utföra ställföreträdande dop för dem i templet. Vi ser att detta sker i anmärkningsvärd och aldrig tidigare skådad omfattning runt om i världen. Dopfunterna i många tempel fylls av unga män och unga kvinnor från tidig morgon till sen kväll. Nycklar används som gör att familjer kan binda samman när heliga förrättningar utförs i templen. Kan ni se förhållandet mellan återställelsen av prästernas nycklar och dess välsignelse? När ni engagerar i detta verk tror jag ni kommer se att Herren är med i detaljerna. Som exempel på detta hörde jag nyligen talas om en mamma som regelbundet följde sina barn till templet för att utföra ställföreträdande dop. Just den här dagen när familjen var klar med sina dop och skulle lämna templet kom en man in i doprummet med en stor bunt egna släktnamn. När han insåg att ingen fanns kvar i doprummet som kunde hjälpa till med släktnamnen fick en tempeltjänare tag på familjen och frågade barnen om de kunde tänka sig att gå in igen, byta om och hjälpa till med de här dopen. De följde gärna med in igen. Medan barnen utförde dopen började mamman som lyssnade att känna igen namnen. Hon insåg till allas förvåning att mannens bunt med släktnamn också var avlidna förfäder i hennes släkt. En härlig välsignelse. För 2 veckor sedan invigdes Provo City Centers tempel som det 150 templet i verksamhet i världen. Vi noterar att när president Monson understöddes som apostel 1963 var 12 tempel i verksamhet. Templen kommer närmare och närmare. Men ni som bor på platser där avstånd och omständigheter inte tillåter regelbundna tempelbesök bör alltid hålla er värdiga att besöka dem. Ni kan utföra viktigt arbete utanför templet genom att söka och skicka in era släktnamn. Slutligen, det tredje sättet. Gå framåt med tro. Gamla testamentets profet Abraham fick en stor välsignelse av Herren i sin tidsutdelning som ibland kallas Abrahams förbund. Tusentals år senare återställdes välsignelserna som fanns under Abrahams evangelieutdelning. Det hände när profeten Elia visade sig för Joseph Smith och Oliver Cowdery i Kirtlands tempel. Tack vare den återställelsen får var och en av er tillgång till de stora välsignelser som gavs till Abraham. De här välsignelserna kan bli era om ni förblir trofasta och värdiga. I häftet Vägledning för de unga ger första presidentskapet några mycket praktiska råd om hur man kan gå framåt med tro. Jag ska sammanfatta några av dem. Knäböj varje morgon och kväll i bön till din fader i himlen för att få hjälp att bli allt det som Herren vill att du ska bli. Studera skrifterna varje dag och tillämpa det du läser i ditt liv. Sträva varje dag efter att vara lydig. I allt du gör, följ de lärdomar du får från profeterna. Var ödmjuk och villig att lyssna till den heliga anden. Första presidentskapets råd följs av ett löfte som leder till löften som kommer genom Abrahams välsignelser. När du strävar efter allt det här gör Herren mycket mer av ditt liv än vad du själv kan göra. Han ger dig fler möjligheter, vidgar dina vyer och stärker dig. Han ger dig den hjälp du behöver för att klara av dina prövningar och utmaningar. Du får ett starkare vittnesbörd och finner sann glädje när du lär känna din fader i himlen och hans son Jesus Kristus och känner den kärlek de har för dig. För att sammanfatta, förbered dig för missionstjänst, besök templet och gå framåt i tro. Nu så slutar vi där vi började, strandsatta på en iskall parkeringsplats med frågan, var är nycklarna? Jag hittade faktiskt, mirakulöst nog, nycklarna senare den kvällen. De hade fallit ur min ficka på berget. Herren har visat oss att han inte lämnar oss stående i bister kyla utan nycklar eller myndighet att leda oss i trygghet hem till honom. Om du är som jag, kanske du kommer på dig själv i vardagen med att fråga, var är nycklarna? Till bilen, kontoret, huset eller lägenheten? När det händer mig kan jag inte låta bli att le inombords, för medan jag letar efter nycklarna märker jag att jag tänker på prästarömmets nycklar som återställts och på president Thomas S. Monson som vi understödjer som profet, siare och uppenbarare och som den enda person på jorden som innehar och har myndighet att använda alla prästarömmets nycklar. Ja, nycklarna är i tryggt förvar hos profeter, siare och uppenbarare. De förlänas, delegeras och tilldelas andra i överensstämmelse med Herrens vilja under ledning av kyrkans första presidentskap. Jag vittnar om att prästernas myndighet och nycklar startar motorn, öppnar himmelens portar, ger himmels kraft och de förbund vi behöver på vår väg tillbaka till vår kärleksfulla himmelske fader. Jag ber att ni, det uppväxande släktet av unga män och unga kvinnor, ska sträva framåt med ståndaktighet till Kristus. Att ni ska förstå att det är er heliga förmån att förverka under dem som har de prästernas nycklar som låser upp välsignelserna, gåvorna och himlens krafter för er. Jag vittnar om Gud Fadern, om vår frälsare och återlösare Jesus Kristus, om den heliga anden och om evangeliets återställelse i de sista dagarna. I Jesu Kristi namn. Amen.
All that is of God encompasses love, light.
Allt som kommer från Gud är kärlek, ljus och sanning. Men som människor bor vi i en fallen värld som ibland är full av mörker och förvirring. Det kommer inte som någon överraskning att misstag görs, att orättvisor inträffar och att synder begås. Därför finns det inte någon levande själ som inte vid någon tidpunkt har fallit offer för någon annans obetänksamma handlingar, sårande beteende eller syndfulla uppförande. Det är något som vi alla har gemensamt. Tack och lov har Gud i sin kärlek och nåd till sina barn berett en väg som hjälper oss navigera livets ibland turbulenta upplevelser. Han har berett en utväg för alla som faller offer för andras missgärningar. Han har lärt oss att vi kan förlåta. Även om vi kanske faller offer en gång behöver vi inte göra det två gånger genom att bära på en börda av hat, bitterhet, smärta, agg eller till och med hämndlystnad. Vi kan förlåta och vi kan bli fria. För många år sedan så lagade jag ett staket och fick en liten sticka i fingret. Jag gjorde ett halvhjärtat försök att ta bort stickan och trodde att jag hade lyckats, men uppenbarligen inte. Med tiden så växte det hud över stickan och en liten bula bildades på fingret. Det var irriterande och ibland smärtsamt. Efter ett antal år så bestämde jag mig för att äntligen göra någonting åt det. Och allt jag gjorde var att lägga på lite salva på bulan och sen sätta på ett plåster. Och jag gjorde om det här flera gånger. Ni kan inte ana min förvåning när jag tog bort plåstret en dag och stickan hade faktiskt kommit upp. Salvan hade mjukat upp huden och berett en utväg för det som hade orsakat mig smärta i så många år. Och när stickan väl var borta så läkte fingret fort. Och nu finns det inga tecken på att jag någonsin gjort mig illa där. På liknande sätt så bär ett oförsonligt hjärta på så mycket onödig smärta. När vi lägger på frälsarens försoningshelande salva så mjukar han upp vårt hjärta och hjälper oss förändra oss. Han kan hela den sårade själen. Jag är övertygad om att de flesta av oss vill förlåta men tycker att det är svårt. När vi har upplevt en oförrätt så kan vi snarare att säga: den personen gjorde fel, han förtjänar ett straff, var finns rättvisa? Vi tror felaktigt att om vi förlåter så kommer rättvisa inte att skipas och straffet inte bli utmätt. Det är helt enkelt inte så. Gud utmätter ett straff som är rättvist, för barmhärtigheten kan inte beröva rättvisa något. Och Gud försäkrar oss kärleksfullt: överlåt domen till mig alena, till den är min, och jag ska återgälda er, men låt frid vara med er. Profeten Jakob i Mormons bok lovade också att Gud ska trösta er i era bedrövelser och han ska tala för er sak och sända ner rättvisa över dem som eftersträvar er undergång. Om vi som offer är trofasta kan vi hämta stor tröst ur vetskapen om att Gud kompenserar oss för varje oförrätt som vi får uppleva. Äldste Joseph Worthen sa: Herren återgäldar de trofasta för allt de förlorat. Varje tårdroppe belönas så småningom med hundratals glädje och tacksamhetstårar. Låt oss, medan vi strävar efter att förlåta andra, också komma ihåg att vi alla växer andligen, men att vi alla befinner oss på olika nivåer. Det är lätt att se hur den fysiska kroppen förändras och växer, men det är svårt att se hur våra andar växer. En nyckel när det gäller att förlåta andra är att försöka se dem så som Gud ser dem. Ibland så kan Gud dra undan slöjan och välsigna oss med gåvan att se in i hjärtat, själen och anden hos en person som har förlämpat oss. Den insikten kan faktiskt leda till att vi får en överväldigande kärlek till den personen. Skrifterna lär att Guds kärlek till sina barn är fullkomlig. Han vet deras potential för gott, oavsett deras förflutna. Och efter vad som har skrivits så fanns det ingen aggressivare eller strängare fiende till Guds Jesu Kristi efterföljare än Saulus från Tarsus. Men när Gud hade visat ljuset och sanningen för Saulus fanns det ingen mer hängiven, entusiastisk eller oförskräckt frälsarens lärjung än han. Saulus blev aposteln Paulus. Hans liv är ett underbart exempel på att Gud inte bara ser människor som de är nu utan så som de kan bli. Vi har alla i våra liv personer som Saulus som har en potential att vara en Paulus. Kan ni föreställa er hur familjer, samhällen och världen i stort skulle förändras om vi alla försökte se varandra så som Gud ser oss? Allt för ofta ser vi på den felande på samma sätt som vi ser ett isberg. Vi ser bara toppen och inte det som finns under ytan. Vi känner inte till allt som sker i en persons liv. Vi känner inte till deras förflutna. Vi känner inte till deras svårigheter och vi känner inte till smärtan som de bär. bröder och systrar, missförstå mig inte. Att förlåta är inte att ha överseende. Vi bortförklarar inte felaktigt beteende eller låter någon behandla oss illa på grund av deras svårigheter, smärtor eller svagheter. Men vi kan få större förståelse och frid när vi tillämpar ett större perspektiv. Visst kan det som inte är så andligt mogna göra allvarliga misstag. Men ingen av oss bör definieras enbart utifrån det värsta som vi någonsin har gjort. Gud är den fullkomliga domaren. Han ser under ytan. Han vet allt och ser allt. Han har sagt, jag Herren förlåter den jag vill förlåta. Men av er krävs det att ni förlåter alla människor. Kristus själv, när han blev oskyldigt anklagad och sedan grymt angripen, slagen och lämnad att lida på korset, sa i det ögonblicket, Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. I vår kortsynthet så kan vi ibland ha lätt att hysa agg mot andra som inte gör eller tänker som vi. Vi kan anta en intolerant attityd utifrån sådana ytliga saker som att någon kanske hejar på ett annat fotbollslag, har en annan politisk åsikt eller en annan religiös tro. President Russell M. Nelson gav ett vist råd när han sa, möjligheterna att få lyssna till dem som har andra religiösa eller politiska övertygelser kan öka vår tolerans och vår kunskap. I Mormons bok berättas det om en tid när kyrkans folk började förhäva sig med högmod i blicken så att de föraktade varandra och började förfölja de som inte trodde som dem, som de ville och önskade. Låt oss alla komma ihåg att Gud inte tittar på lagtröjans färg eller på det politiska partiet. Istället är det så som Ammon förkunnade. Gud blickar ned på alla människobarnen och han känner hjärtats alla tankar och avsikter. Bröder och systrar, om vi vinner livets tävlingar så låt oss vinna på ett älskvärt sätt. Om vi förlorar, låt oss förlora på ett älskvärt sätt. För om vi är älskvärda mot varandra så blir vi till slut belönade med nåd på den yttersta dagen. Liksom vi alla blir offer för andras missgärningar en eller annan gång är vi också ibland den som förorättar. Vi gör alla misstag och behöver nåd, barmhärtighet och förlåtelse. Vi måste komma ihåg att förlåtelse för våra synder och missgärningar är beroende av att vi förlåter andra. Frälsaren sa, ty om ni förlåter människorna deras överträdelser ska er himmelske fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna ska inte heller er fader förlåta era överträdelser. Av allt som frälsaren kunde ha sagt i Herrens bön, som är anmärkningsvärt kort, är det intressant att han valde att ta med och förlåt oss våra skulder så som också vi förlåter dem som står i skuld till oss. Förlåter sig själva anledningen till att Gud sände sin son. Så låt oss glädjas över att hans erbjudande är att hela oss alla. Frälsens försoning är inte bara till för dem som behöver omvända sig. Det är också till för dem som behöver förlåta. Om du har svårt att förlåta en person, be då Gud hjälpa dig. Förlåtelse är en förundlig, helande princip. Vi behöver inte falla offer två gånger. Vi kan förlåta. Jag vittnar om Guds bestående kärlek till och ha tålamod med alla sina barn och om hans önskan att vi ska älska varandra som han älskar oss. När vi gör det tränger vi igenom mörkret i den här världen till härligheten och majestätet i hans himmelska rike. Vi blir fria. I Jesu Kristi namn. Amen.
We are blessed in the church to have a collection of hymns.
I kyrkan har vi välsignats med en samling psalmer som hjälper oss att dyrka Gud genom sång. Under våra möten i kyrkan inbjuder sångerna Herrens ande, skapar en vördnadsfull känsla, förenar oss som medlemmar och ger oss möjlighet att lova Herren. Några av de främsta predikningarna finner vi i psalmerna. Bara några månader efter det att kyrkan hade organiserats fick Joseph Smith en uppenbarelse angående sin fru Emma. Herren gav henne i uppdrag att göra ett urval av heliga psalmer att användas i min kyrka, vilket är behagligt för mig. Emma Smith sammanställde ett urval av psalmer som första gången gavs ut i den här psalmboken i Kirtland 1836. Det fanns bara 90 sånger i denna tunna bok. Många av psalmerna kom från andra protestantiska kyrkor. 26 av dem skrevs av William W. Phelps, som senare i ordning ställde och tryckte psalmboken. Endast texterna var nedskrivna. Det fanns inga medföljande noter till texterna. Den här enkla lilla psalmboken visade sig bli till stor välsignelse för kyrkans tidiga medlemmar. Den senaste engelska versionen av psalmboken utgavs 1985. Många av de psalmer som Emma valde ut för så många år sedan finns fortfarande i vår psalmbok. Till exempel, Han lever min förlossare och En grundval blev lagd. En ny sång i psalmboken från 1985 var Är du ödmjuk i din svaghet? Den här rofyllda psalmen skrevs av Gretche Terburg Rowley som gick bort förra året. Hon blev medlem i kyrkan 1950 i Hawaii där hon arbetade som lärare. Sister Rowley verkade i den allmänna musikkommittén och hjälpte till att anpassa psalmer till flera olika språk. Hon baserade texten till Är du ödmjuk i din svaghet på två verser i skrifterna. Lärarna förbunden 112:10 och Eter 12:27. Versen i Eter lyder, och om människorna kommer till mig ska jag visa dem deras svaghet. Jag ger människorna svaghet för att de ska kunna bli ödmjuka, ty om de ödmjukar sig inför mig och har tro på mig, då ska jag göra så att det svaga blir starkt för dem. Precis som alla de andra psalmerna i kyrkan undervisar Är du ödmjuk i din svaghet om enkla och rena sanningar. Den lär oss att om vi ödmjukar oss så besvaras våra böner. Vi får sinnesfrid. Vi verkar mer effektivt i våra ämbeten. Och om vi fortsätter att vara trofasta får vi till sist återvända till vår himmelske faders närhet. Frälsaren lärde sina efterföljare att de måste ödmjuka sig som ett litet barn för att kunna komma in i himmelriket. När vi uppfostrar våra egna barn måste vi hjälpa dem att förbli ödmjuka medan de mognar och blir vuxna. Det gör vi inte genom att bryta ner dem med ovänlighet eller genom att vara för stränga. Samtidigt som vi stärker deras självkänsla och självförtroende behöver vi lära dem sådana egenskaper som osjälviskhet, vänlighet, lydnad, ödmjukhet, hänsyn och anspråkslöshet. Vi behöver lära dem att glädjas åt sina syskons och vänners framgångar. President Howard W. Hunter lärde oss att vi bör ha ett genuint intresse för vår nästas välgång. Annars kan vi bli besatta av självhävdelse, av att överträffa andra, av avundsjuka och av missundsamhet över andras segrar. Jag är tacksam för min mamma som brukade säga: min son, lite ödmjukhet hade inte skadat just nu, när hon såg att jag började bli allt för överlägsen. Men ödmjukhet är inte något som bara barn behöver lära sig. Vi måste alla sträva efter att bli mer ödmjuka. Ödmjukhet är grundläggande för att få evangeliets välsignelser. Ödmjukhet leder till att vi får förkrossade hjärtan när vi syndar eller begår misstag, och den gör det möjligt för oss att omvända oss. Ödmjukhet gör det möjligt för oss att bli bättre föräldrar, söner, döttrar, makar, grannar och vänner. Stolthet å andra sidan kan skada familjerelationer, bryta sönder äktenskap och förstöra vänskapsförhållanden. Det är särskilt viktigt att komma ihåg att vara ödmjuk när ni känner att konflikt finns i hemmet. Tänk på all smärta ni kan undvika genom att vara ödmjuka nog att säga förlåt. Jag borde ha visat mer hänsyn. Vad vill du göra? Jag tänkte mig inte för. Eller jag är väldigt stolt över dig. Om de här orden användes på ett ödmjukt sätt skulle det finnas färre konflikter och större frid i våra hem. Livet i sig kan vara och är ofta en ödmjukande upplevelse. Olyckor och sjukdomar, förlusten av närstående, relationsproblem och även ekonomiska svårigheter kan få oss på knä. Oavsett om de här svåra upplevelserna inträffar utan att vi själva rår före, eller på grund av dåliga val eller dåligt omdöme, eller inte, är sådana prövningar ödmjukande. Om vi väljer att vara andligt mottagliga och förbli ödmjuka och läraktiga, blir våra böner mer uppriktiga och vår tro och våra vittnesbörd växer när vi övervinner den jordiska tillvarons svårigheter. Vi ser alla fram emot upphöjelsen, men innan det kan hända måste vi framhärda i det som har kallats för ödmjukhetens dal. För många år sedan fick vår 15-årige son Erik en allvarlig huvudskada. Det var förkrossande att se honom ligga i koma i över en vecka. Läkarna sa att de var osäkra på vad som skulle hända. Vi blev förstås överlyckliga när han började återfå medvetandet. Vi trodde att allting var bra, men vi misstog oss. När han vaknade kunde han varken gå eller prata eller äta själv. Värst av allt var att han inte hade något korttidsminne. Han kunde komma ihåg nästan allt som hade hänt före olyckan, men han hade inte förmågan att komma ihåg sånt som hände därefter, ens efter bara ett par minuter. Ett tag var vi rädda att vi skulle få en son som var inlåst i en 15-årings hjärna. Saker och ting hade gått väldigt bra för vår son före olyckan. Han var sportig, populär och hade lätt för sig i skolan. Förut hade hans framtid sett ljus ut. Nu var vi rädda att han inte skulle få någon vidare framtid, i alla fall ingen som han skulle minnas. Nu fick han kämpa för att lära sig det mest grundläggande igen. Det var en mycket ödmjukande tid för honom. Det var också en ödmjukande tid för hans föräldrar. Vi undrade ärligt talat hur något sånt kunde hända. Vi hade alltid strävat efter att göra det rätta. Evangeliet hade alltid prioriterats högt hos oss. Vi kunde inte förstå hur något så smärtsamt kunde hända oss. Vi tvingades ner på knä när det blev uppenbart att hans rehabilitering skulle ta månader, ja år. Det som var ännu svårare var när vi så småningom insåg att han inte skulle bli som han var förut. Under den här tiden fälldes många tårar och våra böner blev än mer innerliga och uppriktiga. Genom ödmjukhetens ögon började vi gradvis se små underverk som vår son upplevde under den här svåra tiden. Han blev gradvis bättre. Hans inställning och livssyn var mycket positiva. Idag är vår son Erik gift med en underbar kamrat och de har 5 underbara barn. Han är en hängiven lärare och bidrar stort till samhället såväl som till kyrkan. Viktigast av allt är att han fortsätter att leva med samma anda av ödmjukhet som han fick för så länge sedan. Men hur skulle det vara om vi kunde vara ödmjuka innan vi vandrade igenom denna ödmjukhetens dal? Alma sa, välsignade är därför de som ödmjukar sig utan att vara tvungna att vara ödmjuka. Ja, de är mycket mer välsignade än de som tvingas att vara ödmjuka. Jag är tacksam för profeter som har lärt oss värdet av denna enastående egenskap, som Alma. Spencer W. Kimball, kyrkans 12:e president, sa: hur blir man ödmjuk? För mig innebär det att man ständigt måste påminnas om sitt beroende. Beroende av vem? Av Herren. Hur påminner man sig om det? Genom verklig, ständig, vördnadsfull, tacksam bön. Slutcitat. Det borde inte komma som någon överraskning att president Kimballs favoritsalm var närm i varje stund. Äste Dallin H. Oaks har berättat att det var den salmen bröderna oftast sjöng som inledningssång i templet under hans tidiga år i de 12 apostlarnas kvorum. Han sa, föreställ er det djupa andliga inflytande från en handfull av Herrens tjänare som sjunger den här salmen innan de ber om Guds ledning i uppfyllandet av sina krävande åtaganden. Jag vittnar om ödmjukhetens betydelse i våra liv. Jag är tacksam för personer som syster Gritchie Rowley som har skapat inspirerande texter och musik som hjälper oss att lära oss Jesu Kristi evangeliums lära där ödmjukhet ingår. Jag är tacksam över att vi har ett arv av psalmer som hjälper oss att dyrka Gud genom sång. och jag ber att vi ska sträva efter att bli ödmjuka så att vi kan bli bättre föräldrar, söner och döttrar och efterföljare till frälsaren. I Jesu Kristi namn. Amen.
We thank all who have participated this morning.
Vi tackar alla som deltagit den här förmiddagen och tackar särskilt tabernakelkören för den vackra musik de framfört. Avslutande talare det här mötet blir Esther Dale G. Renlund i de 12 apostlarnas korum. Efter hans tal avslutar kören mötet med att sjunga O, du nådens rika källa. Tacksägel så får vi sen av äldste Arnolfo Valenzuela i det 70s kvorum.
My dear brothers and sisters.
Mina kära bröder och systrar. Medan jag levde i Afrika bad jag äldste Wilford Anderson i det 70s kvorum om råd när det gäller att hjälpa heliga som levde i fattigdom. Bland de utomordentliga insikter han delade med mig var den här. Ju större avstånd mellan givare och mottagare, desto mer utvecklar mottagaren en känsla av att vara berättigad. Den här principen utgör grunden i kyrkans välfärdsprogram. När medlemmar inte kan tillgodose sina egna behov, vänder som de säger i första hand till sina anhöriga. Därefter, om så behövs, kan de även vända sig till kyrkans lokala ledare för att få hjälp med sina timliga behov. Anhöriga och lokala ledare, på grund av deras att de står närmast och ofta är stått inför liknande omständigheter, förstår hur man bäst kan hjälpa. På grund av sin närhet till givarna är mottagarna av hjälpen enligt det här mönstret mer tacksamma och mindre benägna att känna sig berättigade. Vår himmelske fader och hans son Jesus Kristus är de absolut främsta givarna. Ju större avstånd vi skapar mellan oss och dem, desto mer berättigade känner vi oss. Vi börjar tro att vi förtjänar nåd och att de är skyldiga oss välsignelser. Vi är mer benägna att se oss om, hitta orättvisor och känna oss förorättade, till och med kränkta av orättvisorna vi uppfattar. Medan orättvisor kan variera från obetydliga till hemska, när vi är långt ifrån Gud verkar till och med små orättvisor stora. Vi känner att Gud har en skyldighet att fixa saker och ting, fixa dem nu. Skillnaden som orsakas av vår närhet till vår himmelske fader och Jesus Kristus illustreras i Mormons bok i tydlig kontrast mellan Nefi och hans äldre bröder Laman och Lemuel. Nefi hade stor önskan att känna till Guds hemligheter. Därför ropade han till Herren och hans hjärta uppmjukades. Laman och Lemuel däremot var avlägsna från Gud. De kände honom inte. Nefi accepterade utmanande uppgifter utan att klaga. Men Laman och Lemuel knotade i många stycken. Knota är skriftens motsvarighet till barnsligt gnäll. Det står i skriften att de knotade eftersom de inte förstod den Guds handlingssätt som hade skapat dem. Nefis närhet till Gud gjorde att han kunde känna igen och uppskatta Guds ömma barmhärtighet. När Laman och Lemuel däremot såg att Nefi fick välsignelse, vredjades de på honom eftersom de inte förstod Herrens handlingssätt. Laman och Lemuel såg på välsignelserna de fick som sin rätt och förutsatte girigt att de borde få mer. De verkade anse att Nefis välsignelse var oförrätten mot dem. Det här är skrifternas motsvarighet till en otillfredsställd känsla av att ha rätt till välsignelser. Nefi utövade tro på Gud så att han kunde utföra det som han ombetts att göra. Laman och Lemuel däremot hade förhärdade hjärtan och vände sig inte till Herren som de borde. De verkade tycka att Herren var skyldig att ge dem svar på frågor som de inte hade ställt. Herren tillkännager inte något sånt för oss, sa de, men de gjorde inte ens en ansträngning att fråga. Det här är skrifternas motsvarighet till hånfull skepticism. Eftersom de var långt borta från frälsaren knotade Laman och Lemuel. De blev stridslysta och var utan tro. De tyckte att livet var orättvist och att de var berättigade till Guds nåd. Som kontrast måste Nefi, eftersom han kommit närmare Gud, ha insett att livet var mest orättvist för Jesus Kristus. Fast en helt oskyldig skulle frälsaren lida mest av alla. Ju närmare vi är Jesus Kristus i hjärtats tankar och avsikter, desto mer värdesätter vi hans oskyldiga lidande. Desto tacksammare är vi för nåd och förlåtelse, och desto mer vill vi omvända oss och bli lika honom. Vårt faktiska avstånd från vår himmelske fader och Jesus Kristus är viktigt, men den riktning vi går i är ännu mer avgörande. Gud gläds mer åt botfärdiga syndare som försöker närma sig honom än självrättfärdiga, kritiserande personer som liksom de forna fariseerna och skriftlärda inte inser hur stort behov de har av omvändelse. Som barn sjöng en svensk julsång som lär ut ett enkelt men kraftfullt budskap: när vi närmar oss frälsen förändras vi. Texten är ungefär så här: när juldagsmorgon glimmar, jag vill till stallet gå, där Gud i nattens timmar ren vila upp på strå. Hur god du var som ville, till jorden komma ner. Nu ej i synd jag spille min barndoms dagar mer. Dig, Jesus, vi behöver. Du gode barnavän, jag vill ej mer bedröva med synder dig igen. När vi bildligt talat förflyttar oss till stallet i Betlehem, där Gud i nattens timmar ren vilar upp på strå, kan vi tydligare se frälsaren som en gåva från en god, kärleksfull himmelsk fader. Istället för att känna att vi är berättigade till hans välsignelse och nåd, utvecklar vi en intensiv önskan att sluta bedröva Gud med synder. Oavsett riktning eller avstånd till vår himmelska fader och Jesus Kristus, kan vi välja att vända oss till dem och närma oss dem. Då hjälper de oss. Som frälsaren sa till nefiterna efter sin uppståndelse: och min fader sände mig för att jag skulle kunna lyftas upp på korset, och så att jag sedan jag lyfts upp på korset skulle kunna dra alla människor till mig. Och av denna anledning har jag blivit upplyft. Därför ska jag, enligt faderns makt, dra alla människor till mig. För att kunna närma oss vår frälsare måste vi öka vår tro på honom, ingå och hålla förbund samt ha den heliga anden hos oss. Vi måste också handla i tro och lyda den andliga vägledning som vi får. Alla de här delarna förenas i sakramentet. Ja, bästa sättet som jag känner till att närma sig Gud är att samvetsgrant förbereda sig och värdigt ta del av sakramentet varje vecka. En vän i Sydafrika berättade om hur hon kom till den insikten. När Diana var nyomvänd gick hon i en gren utanför Johannesburg. En söndag när hon satt bland de församlade gjorde planlösningar av kapellet så att diakonen inte såg henne när sakramentet delades ut. Diana blev besviken men sa inget. En annan medlem märkte försummelsen och nämnde det för gränspresidenten efter mötet. När söndagsskolan började leddes Diane till ett tomt klassrum. En prästadönsbärare kom in, han knäböjde, välsignade brödet och gav henne en bit. Hon åt. Han knäböjde igen, välsignade vattnet och gav henne en liten mugg. Hon drack. Därefter fick Diane två tankar i snabb följd. Först, han, alltså prästadönsbäraren, gjorde det här bara för min skull. Och sen, och han, frälsaren, gjorde det här bara för min skull. Diane kände sin himmelske faders kärlek. Insikten om att frälsaren offrade sig just för hennes hjälpte henne att känna sig nära honom, och när den överväldigande önskan att behålla den känslan i hjärtat, inte bara på söndagar utan varje dag, hon insåg att även om hon satt i en församling för att ta del av sakramentet, var förbunden hon ingick på nytt varje söndag hennes egna. Sakramentet hjälpte och fortsätter hjälpa Diane att känna igen den gudomliga kärlekens kraft, att erkänna Herrens hand i sitt liv och att komma närmare frälsaren. Frälsaren fastställde att sakramentet är oumbärligt för en andlig grund. Han sa: och jag ger er en befallning att ni ska göra detta. Ta del av sakramentet alltså. Och om ni alltid gör detta är ni välsignade, eftersom ni är byggda på min klippa. Men de ibland det som gör mer eller mindre än detta är inte byggda på min klippa, utan är byggda på en grund av sand. Och när regnet faller och översvämningarna kommer och vindarna blåser och störtar sig mot dem, faller de. Jesus sa inte: om regnet faller, om översvämningar kommer, om vindar blåser, utan när. Ingen är immun mot livets utmaningar. Vi behöver alla den trygghet som kommer av att ta del av sakramentet. På dagen för frälsarens uppståndelse reste två lärjungar till byn Emmaus. Utan att de kände igen honom tog den uppståndne Herren och följde med dem på vägen. Medan de vandrade undervisade han dem i skrifterna. När de kom fram inbjöd honom att äta med dem. Och när han låg till bords med dem tog han brödet, tackade Gud, bröt det och räckte åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom. Men han försvann ur deras åsyn. Och de sa till varandra: brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade skrifterna för oss? De bröt genast upp och vände tillbaka till Jerusalem där de fann apostlarna. Och de vittnade för apostlarna att Herren verkligen har uppstått. Och själva berättade de vad som hade hänt på vägen och hur han blev igenkänd av dem när han bröt brödet. Sakramentet hjälper oss verkligen att lära känna vår frälsare. Det påminner oss också om hans oskyldiga lidande. Om livet var rättvist skulle du och jag aldrig uppstå. Du och jag skulle aldrig kunna stå rena inför Gud i det avseendet. Jag är tacksam över att livet inte är rättvist. Samtidigt kan jag eftertryckligt säga att tack vare Jesu Kristi försoning kommer det slutligen inte att finnas någon orättvisa. Allt som är orättvist i livet kan bli rätt igen. Våra nuvarande omständigheter kanske inte förändras, men genom Guds barmhärtighet, godhet och kärlek får vi alla mer än vi förtjänar. Mer än vi någonsin kan göra oss förtjänt av och mer än vi någonsin kunde hoppats på. Vi har blivit lovade att han ska torka alla tårar. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg, ingen gråt, ingen plåga. Till det som förr var är borta. Var ni än står i ett förhållande till Gud, uppmanar jag er att komma närmare er himmelske fader och Jesus Kristus, de främsta välgörarna och givarna av allt som är gott. Jag uppmanar er att gå till sakramentsmötet varje vecka och ta del av de heliga symbolerna för Kristi kropp och blod. Jag uppmanar er att känna Guds närhet när han uppenbaras för er liksom han blev för de forna lärjungarna när han bröt brödet. När ni gör det lovar jag att ni kommer närmare Gud. Naturliga tendenser till att gnälla, ha en otillfredsställd känsla av att ha rätt till någonting, att vara hånfullt skeptisk, kommer att ersättas med känslor av större kärlek, tacksamhet för vår himmelska faders gåva, hans son. När vi närmar oss Gud börjar kraften i Jesu Kristi försoning verka i våra liv. Och liksom lärjungarna på vägen till Emmaus upptäcker vi att frälsaren har varit med oss hela tiden. Detta vittnar jag om i Jesu Kristi namn. Amen.
Our Father in heaven.
Vår fader i himlen. I slutet på det här mötet på generalkonferensen uttrycker vi vår tacksamhet för den inspirerande musik och de ord som du gett oss genom dina levande profeter, sier och uppenbarare. Vi är tacksamma för din son, Jesus Kristus, för hans återställda evangelium. Och vi är också tacksamma för din kyrka, Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga. Vi är tacksamma för din profet, president Thomas S. Monson. Och vi ber för honom, för hans hälsa. Och Fader, vi ber också att du må beskydda alla våra missionärer när de predikar ditt evangelium i många delar av världen. Och vi ber om detta i din sons, Jesu Kristi namn. Amen.
This has been a broadcast of the 186.
Detta var en utsändning från den 186:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga. Talarna var valda bland kyrkans generalauktoriteter och generalämbetsmän. För musiken stod tabernakelkören. Den här utsändningen tillhandahölls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjuden.